طيب السلام عليكم. Lite frågor från förra lektionen då vi talade om sujud i sahu. Kommer ni ihåg det? Vad gör man om man har gjort något fel i bönen? Kommer ni ihåg? Och vi nämnde att man kan göra tre sorters fel i bönen. Fel i bönen kan delas in i tre olika kategorier. Vilka var dessa tre?
Lägga till.
Lägga till.
Ta bort.
Ta bort.
Och se något fel.
Nej. Eller? Nej.
Svara på al-ala, svara på al-azim.
Ja, men då har du tagit bort något.
Nej, vet du.
Vilken är tredje?
Tvivel.
Tvivel, precis. Check. Man blir förvirrad i bönen och man tappar bort sig. Man vet inte vad man är. Så vi sa att man kan göra fel i bönen genom att göra någonting för mycket. Man blir fem raka istället för fyra av misstag. Eller man gör någonting för lite. Man glömmer att säga som han är rabbi al-azim. Till exempel. Man går ner och går utan att se Allah Akbar. Man glömmer att fortsätta shahud. Eller man kan ha tvivel i bönen. Man blir förvirrad och har jobbat tre eller fyra rakat till exempel. Mashallah. Så vi nämnde då detta. Tayyib. Vad säger ni om en person som glömt någonting som är rukun i bönen? Han glömde en sujud till exempel i bönen. Vad ska han göra?
Det beror på hur fallet är. Om man har kommit till nästa raka i sujud-momenten, då ersätter den föregående raka. Däremot om man skulle göra det, om man kommer på det innan man har kommit till den där momenten, då går man tillbaka.
Ahsant, varsågod. Så rukun, om man glömmer något som är rukun i bönen pelare, då måste man gå tillbaka och göra dem. Om man inte hunnit in i nästa raka. Samma moment. Då iggar man första. Man tar bort den för den föregående raka. Den räknas inte. Alltså om man har glömt en sujud. Då måste man gå tillbaka och göra den. Och har man då kommit in i nästa raka. Och ska göra sujud. Då kan du inte gå tillbaka. Utan då får du glömma den rakan där du glömde en sujud. Den räknas inte. Och göra en extra raka istället. Och vi sa att fel som vissa gör är att de till exempel glömmer en sujud. Och så tänker de, det är lugnt, jag gör bara två sujud i slutet på bönen. Nej, det här felet är så pass grovt att där måste man göra den här saken. Man måste gå tillbaka och göra den här saken för att bönen ska vara korrekt. Och sujud i sahu täcker bara vad som är wajib om man glömmer bort det. Som till exempel första tashahud, att säga Allahu Akbar när man flyttar sig. Att säga subhana rabbil azim, subhana rabbil ala och så vidare. Glömmer man dessa saker? Nej, det räcker med att göra två sujud i slutet på bönen. Okay? Men glömmer man någonting som är rukun, som är liksom grundpelare i bönen, så måste man göra det. Ahsant, mashallah. Vi nämnde också att man kan göra denna sujud både före och efter teslim. Enligt de flesta lärda. Men att det är bättre att om man gjort för lite i bönen att man gör denna sujud före teslim. Och om man gjort för mycket i bönen eller man har haft tvivel att man ändå gör dem efter teslim. Men vi sa i slutändan att båda funkar.
Tashahud rukun eller wajib?
Första tashahud wajib. Och beviset på det var första hadithen i boken. Där profeten alaihissalam glömde bort första tashahud. Och han fortsatte be och gjorde då två sujud i slutet på bönen. Ja. Jättebra. Vad säger ni om sista frågan här? Du ber och i bönen så blir du riktigt förvirrad. Och du vet inte om du har bett tre eller fyra raka. Till exempel nu Isha. Du ber själv. Och du kan inte minnas om det är tredje eller fjärde raka. Det är ingen wiswas, det är inte så här bara. Du är helt förvirrad, du vet inte. Vad gör du då? Fallet.
Ska utgå från det lägsta antalet.
Som är i det här fallet?
Tredje.
Tre. Du gör en extra då. Som blir din fjärde. Och sen så gör du två sujud i slutet på bönen eller efter teslim. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, vi har kommit fram till hadither relaterade till sujud tilawa. Sujud tilawa. För författaren sa ju i kapitlet bab sujud sahu wa ghayrih. Kapitlet om sujud sahu och liknande, yani liknande sujud. Och vad han menar med liknande är sujud tilawa och sujud shukr. Så han nämner i detta kapitel tre sorters sujud. Sujud sahu, som är i slutet på bönen, som kompenserar fel man gjort i bönen, vilket vi har pratat om. Och sen kommer vi nu prata om sujud tilawa, som man gör om man läser en plats av sujud i Koranen. Och sen sujud shukr, som man bara gör utanför bönen. Okej, okay. Inshallah vi kommer att förklara detta mer djupgående. Så första punkten är då sujud tilawa. Tilawa betyder att recitera, att läsa. Och det här är då relaterat till Koranen. Och i Koranen så finns det 15 platser av tilawa. 15 platser av sujud tilawa. Om man kollar i al-Mushaf så finner man 15 stycken platser. Det är som små tecken som ser ut som en liten orientisk dörr typ. Har ni sett dem? De kommer i slutet på den versen. Och de indikerar då på att man ska göra sujud. Och det står även på kanten av den versen, på liksom sidan av Koranen, sujud. Så att man vet att man ska göra sujud. Och det finns då 15 stycken i Koranen. Och det finns ikhtilaf kring vissa som författaren kommer nämna. Till exempel surat Sad, surat al-Hajj och så vidare. Så vissa ulema säger att det är 14, vissa säger det är 10 och så vidare. Men det korrekta är Allah alam att det är 15 stycken. Ja. Och denna sujud gör man då när man läser en sån här vers där det kommer en sujud. Och det spelar ingen roll om man är i bönen eller utanför bönen. Man kan göra denna sujud vare sig man är i bönen eller utanför bönen. Och som vi kommer att höra så är bestämmelsen att den är sunna. Den är rekommenderad. Ja. Och första hadithen berättas då av Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam gjorde sujud i idha samaa shaqqat wa iqra bismi rabbik. Rawahu Muslim. Berättad av Imam Muslim. Nah. Och denna hadith bevisar då att dessa två sura har en plats av sujud tilawa. Och han nämner inte alla bevis på alla de här 15 platserna, för vissa är uppenbara, alltså ulema är överens om de flesta av dem, utan han nämner dem där det finns ikhtilaf. För vissa av ulema, som det är Shafi'iyya och Shafi'i och al-Malikiya, säger att den här bestämmelsen är upphävd. Det finns ingen sujud tilawa i de korta surorna. Okej, de säger att den här bestämmelsen är upphävd. Men det finns inget belägg på att den är upphävd. Det baseras på en svag hadith. Och den här hadithen som ni finner är autentisk. Att man ska eller man kan göra sujud tilawa när man läser dessa två surorna. Och det finns också en autentisk athar där Abu Huraira radiyallahu anhu gjorde sujud tilawa när han läste dessa två ayah. Okej, och han sa sen att han sett profeten alayhi wasallam göra det. Och alla vet att Abu Huraira radiyallahu anhu blev muslim de sista 4 eller 4,5 år från profetens liv alayhi wasallam. Så han var med honom in i det sista. Vilket negerar att den här bestämmelsen skulle vara upphävd. Utan det här var någonting som då profeten alayhi salatu wasalam gjorde in i slutet. Och säger man att någon bestämmelse i islam är upphävd, så måste man ha ett konkret, autentiskt bevis. Annars så går vi på al-asl, grunden att bestämmelsen fortfarande gäller. Vilket här är fallet. Nästa hadith som handlar om surat Sad. Där berättas det från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han sa att Sad hör inte till platserna där sujud är obligatoriskt, men jag såg Rasulullah alayhi salatu wassalam göra sujud. berättad av Bukhari. Naam. I surat Sad finns också en sujud i berättelsen om Dawud alayhi salatu wassalam, att han föll ner i sujud. Men han nämner här att den är inte från al-azaim, ja, den är inte obligatorisk. Det vill säga, den är inte lika stark som de andra sujud i Koranen. De andra sujud, där finner du en beordring. Gör sujud. Varför gör ni inte sujud? Här finns en berättelse att Dawud gjorde sujud. Hänger ni med? Så det är inte riktigt på samma kaliber, samma nivå. Men du får göra denna sujud. Okej? Okay? Och de nämner ju också här att Mujahid radiyallahu anhu frågade Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma att varför eller ska man göra sujud i Sad? Och då så sa han: har du inte läst Allahs uttalande i surat al-An'am och min durriyatihi Dawud och Suleiman, tills han läste versen ulaika alladhina hadallah fabihudahum muqtadih, att det är dessa 18 profeter Allah nämner som Allah har väglett, så följ deras vägledning. Ni följer profeten. Och Dawud gjorde sujud här, då gör vi också sujud. Vi följer tidigare profeten. Okej? Okay. Och det berättas också från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam gjorde sujud vid Sad. Och så sa han att Dawud gjorde denna sujud som en toba till Allah. Och vi gör den som en tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då säger här vissa ulema, en tacksamhet till att Allah accepterade hans toba. Naam. Så baserat på detta säger då vissa ulema att den sujud tilawa som finns i Sad, den är inte en sujud tilawa, den är en sujud shukr. Och därför får du inte göra den i bön. Till och med så långt att vissa ulema som är Shafi'iyya och al-Hanabila säger att bönen blir ogiltig om du gör sujud i, och när du läser surat Sad i bönen, för att det hör inte till bönen. Det är inte en legitim plats att göra sujud till lawa på. Men inshallah, den korrekta åsikten är att det är tillåtet. För att även om det är en tacksamhetssujud, så negerar det inte att det skulle vara en sujud av tilawa. Alltså det är inte motsägelsefullt. Det kan gå hand i hand. Ja, och det är också då åsikten av al-Hanafi och al-Malikiya och vissa Shafi'iya. Och Ibn Qudama nämner också att det är, ja, möjligtvis också en åsikt i Imam Ahmeds madhab. Och även åsikten av Ibn Hazm och Sa'di och Ibn Baz och så vidare säger att det är då en äya av sujud tilawa. Och det finns också autentiskt att Uthman radiyallahu anhu gjorde sujud och han läste denna sura. Och Abdullah bin Umar. Så det finns mycket belägg på att det är legitimt, det är korrekt att göra sujud då man läser denna sura. Nästa är sura, surat al-Najm, stjärnan. Och det berättas också från honom radiyallahu anhuma att han sa att profeten alayhi wasallam gjorde sujud vid al-Najm. Berättade Bukhari. Och från Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, där han sa att jag läste en najm för profeten alayhi wasallam utan att han gjorde sujud. Muttafaqun alayh. Ja. Här nämns det i första hadithen att profeten alayhi wasallam gjorde sujud då han läste surat al-Najm. Och det finns inga konstigheter här. Andra hadithen däremot nämner att han inte gjorde sujud då han läste Najm. Och då kommer frågan, varför? Och då säger här vissa ulema, som jag tror det var Ibn Hajar al-Asqalani. Ska vi se här. Ja. Att han då lämnade sujud, han gjorde inte sujud för att visa att det inte är wajib. Det är en förklaring på varför profeten alaihissalam inte gjorde sujud då Zaid läste surat al-Najm, för att visa att det inte är wajib. Okej? Okay? Andra förklaringen är att han gjorde inte sujud för att det var inte han som läste. Yani det var Zaid bin Thabit som läste Och det är han som bestämmer. Om han inte gör sujud, då gör inte du heller sujud. Och det här är autentiskt från sahaba som Abdullah ibn Mas'ud. Då en man läste för honom en tilawa, en sujud tilawa. Och han kollade på ibn Mas'ud typ, yani, efter att han inte gjorde sujud. Och då så sa ibn Mas'ud, det är du som är imamen. Du gjorde inte sujud, gör inte heller vi sujud. Yani, gör du sujud, du gör vi sujud. Hänger ni med? Så att det är det som också då är en förklaring på varför han inte gjorde sujud då han läste denna sura, eller denna sura lästes för honom. Och det här svaret har nämnts av Abi Dawud och Tirmidhi och Ibn Taymiyyah. Allahu a'lam. Och det är också samma sak som om vi ber till exempel. Och imamen läser en ayah där det finns sujud tilawa, han gör inte sujud. Då får du inte gå ner i sujud, eller hur? Du kan inte bara köra din egen grej i bönen. Och även utanför bönen. Om vi nu till exempel har koranläsning, som Salaf brukade ha, att en person läser koranen och de andra lyssnar. Och denna person läser en ayah med sujud och gör sujud. Då ska ni också göra sujud. Gör han inte det, då ska ni inte heller göra det. Okay. Så att det går efter vad personen gör. Nästa hadith handlar om surat al-Hajj. Där berättas det från Khalid ibn Ma'dan radiyallahu anhu och rahimahullah. Där han säger att surat al-Hajj särskildes med att den fick två platser för sujud. Berättad av Abi Dawud i hans marasil. Och det berättas också från Ahmed och Tirmidhi som är mausul från Uqba ibn Amr radiyallahu anhu. Med tillägget att den som inte gör sujud vid dessa två platser ska inte heller läsa suran. Men den hadithen är svag. Den första delen av hadithen är autentisk. Och den har shawahid, den har alltså hadither som stärker den. Och det är att surat al-Hajj särskildes med att den har två platser av sujud. Om ni läser surat al-Hajj så finner ni två sujud tilawa. Och det är den enda suran i Koranen som har två. Okej. Okay. Och det här har också berättats autentiskt från flera av sahaba. Och det är också en sån här plats där det finns ikhtilaf. Vissa säger att det finns ingen sujud i den. Vissa säger att en är autentisk, den andra inte är autentisk. Men dessa hadithen tyder på att båda är autentiska. Och som vi sa, den sista delen av hadithen är inte autentisk. Där det nämns att den som inte gör sujud behöver inte heller läsa suran. Det här är inte autentiskt, det här är svagt. Och det är även, yani, vad kan man säga, går emot yani, principerna av att sujud tilawa inte är obligatoriskt. Så hur kan man då straffas med att man inte ens får läsa suran? Det går inte ihop. Yani, ska du förbjudas från att läsa en sura för att inte göra något som är sunna? Nej. Så att den hadithen är inte autentisk. Nästa hadith berättas från Umar radiyallahu anhu där han sa, ja ayyuhan nas, människor, vi läser en vers av sujud. Den som då gör sujud faqad asaba, han har gjort rätt. Wa man lam yasjud fala ithma alayh, och den som inte gör sujud har ingen synd på sig. Och han sa också att Allah Azza wa Jal Ta'ala har inte gjort denna sujud obligatoriskt förutom om vi vill. Och denna riwaya finns i Al-Muwatta. Och det sägs att i hadithen, om man kollar på den i sin helhet, att Umar radiyallahu anhu sa detta då han var på Al-Mimbar. Han var framför sahaba och höll en khutba. Och då så läste han då surat Nahl, biet, sura 16 tror jag. Som har en sujud. Och då han kom till platsen av sujud så sa han då detta uttalande, människor, att vi läser ibland en plats av sujud. Den som då gör sujud har gjort någonting bra eller rätt. Och den som inte gör sujud har ingen synd på sig. Och Umar lät bli att göra sujud. Och i Al-Muwatta så nämns det ett tillägg att han veckan efter, eller veckan innan, läste samma sura, surat al-Nahl, den här versen, och gjorde sujud. Och alla gjorde sujud i moskén. Och veckan efter läste han igen denna sura och alla förberedde sig på att göra sujud som de gjorde förra khutban. Och då sa han detta uttalande. för att markera tydligt att det inte är wajib. Det är sunna. Och den här hadithen är kanske det tydligaste och starkaste, ett av de starkaste bevisen på att sujud tilawa inte är wajib. Okay? Det är inte wajib. Det är inte obligatoriskt. Och beviset är då att det här var Umar radiallahu anhu när han var khalifa. Och profeten a.s. har ju klart och tydligt sagt att vi ska hålla fast vid hans sunna och sunnan av al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin. Och han har också sagt iqtadaw billadayni min ba'di Abu Bakr och Umar. Följ de två efter mig, Abu Bakr och Umar. Så vi ska följa vad dessa sahaba och khulafa ar-rashidin har gjort. Och Umar radiallahu anhu betonar här att det inte är wajib. Och de lärda säger också, lägg märke till vart han säger det. Han säger det på el-mimbar. Och vad är det för speciellt med det? Vad är skillnaden på att han säger det individuellt eller han säger det på mimbar? Är någon som vet?
Alla
sahaba var där och de? De godkände, precis. Det var ingen som opponerade honom. Och sa jag Amir al-Mu'minin, det här är fel, det är wajib. Jag har hört profeten säga att det är wajib al-Islam. Nej, utan alla var tysta. Vilket tyder på att det är konsensus, yani ijma, på att denna sujud inte är obligatorisk. Och varför säger jag det? Finns det ens någon som säger att den är obligatorisk? Namn, det finns. Hos al-Ahnaf, Abu Hanifa rahimahullah, håller det att vara obligatoriskt. Fast de har lite olika, de har lite skillnad på wajib och fard. Att den är lite steget under. Men i alla fall att man ska göra det. Och de använder som bevis versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِّيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Vad är det med dem? Att de har de inte iman. Varför tror de inte? Och när Koranen läses för dem så gör de inte sujud. Yani Allah klandrar här dessa kuffar. Att när de hör Koranen så gör de inte sujud. Och då säger han att det här tyder på att det är obligatoriskt. Men Allah, den versen handlar om kuffar. Och den handlar om att de vägrar att underkasta sig i islam. De vägrar att be överhuvudtaget. Och det handlar inte om att de inte gör sujud till Allah. Och de använder också ett tillbevis. Och det är Hadith Abi Huraira radiallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att om Ibn Adam läser en sajda och gör sujud så kommer shaitan att gå därifrån och gråta. Och shaitan kommer att säga ya waylahu, ve till honom, eller ya wayli, ve till mig. Ibn Adam blev beordrad med sujud och gjorde sujud, han kommer att få paradiset. Och jag beordrades med sujud och jag vägrade och jag kommer att få elden. Och den hadithen är sahih, den finns i muslim. Nah. Och beviset är att shaitan säger umira ibn Adam bis sujud. Att människan blev beordrad med sujud. Och han gjorde sujud, eller hon gjorde sujud och hon får jannah. Och jag gjorde inte sujud och jag kommer att få elden. Men Allah alam, bevisen, det håller inte riktigt. Varför? För att vi finner här att en person kan beordras med någonting utan att det är wajib. Alltså vi har uppmanats till att göra sujud. Och vad som tyder på det är om man lägger ihop alla bevis. Och vi nämnde ju Athar Umar radiallahu anhu där han sa att det inte är wajib och den som inte gör det har ingen synd. Och vi nämnde också hadith Zaid bin Thabit radiallahu anhu där han säger att han läste surat al-Najm för profeten a.s. och han gjorde inte sujud. Så att det tyder också på att det inte är wajib utan det är sunna, rekommenderat. Nästa mäs'ala handlar om att göra takbir, att säga Allahu Akbar om man gör denna sujud. Och det är sista hadithen som är relaterad till detta ämne. Och där nämns det från profeten alaihissalam, Ibn Umar, som sa att profeten alaihissalam brukade läsa Koranen för oss. Och om han passerade vid en sajda så brukade han säga Allahu Akbar och göra sujud. Och vi gjorde sujud med honom. Men det finns svagheter i kedjan och den är berättad av Abi Dawud. Nah. Den här frågan är också viktig, och det är, ska man då säga Allahu Akbar när man går ner i sujud tilawa? Och låt oss säga att denna ikhtilaf handlar om i bönen. Utanför bönen, så om du läser en sejda ska du bara gå ner i sujud. Okej, du behöver inte säga Allahu Akbar, du gör ingen takbir, du gör ingen taslim, utan du går bara ner och gör två stycken sujud. Okej? Men denna ikhtilaf handlar då om i bönen. Om imamen leder och han läser en ayah med en sejda, ska han då säga Allahu Akbar och gå ner i sujud, eller ska han bara gå ner i sujud? Och den här frågan minns ni säkert från Taraweeh. Att du finner vissa imamer, han går bara ner. Och folk blir lite så osäkra, de går efter. Och andra imamer, de säger Allahu Akbar och de går ner. Eller hur? Ni har säkert varit med om båda. Så vissa ulema säger att du ska inte säga takbir. Vissa ulema säger att du ska bara säga Allahu Akbar när du går ner och inte när du går upp. Och andra säger att du ska säga Allahu Akbar både när du går ner och när du går upp. Och det är Abu Hanifa och en riwaya från Shafi'iyya och vissa Hanabila att man bara säger när man går ner och inte när man går upp, baserat på denna hadith. Men som vi hörde så är den svag, så den utgör inte ett bevis. Den andra åsikten är att man säger det både när man går upp och när man går ner, och det här är åsikten av al-jumhur, majoriteten av de lärda, baserat på denna hadith. Och också de baserar sig på en annan generell autentisk hadith där det nämns att profeten alaihissalam gjorde takbir vid varje nedstigande och uppstigande i bönen. Den hadithen är generell, eller hur? Varje gång han gick upp och ner, förflyttade sig i bönen, så gjorde han takbir. Och det här är att förflytta sig i bönen. Så de säger att den hadithen kan implementeras på denna bestämmelse. Vilket är ett väldigt starkt argument som de lärde nämner. Och sen säger då vissa lärda att man inte alls ska göra någon takbir. Och det här är då åsikten av Abu Hanifa, Malik, fi riwaya anhuma, yani det narreras lite olika beträffande dem. Och det är också åsikten av Ibn Taymiyyah, wallahu alam. Och det är lite svårt att säga vad som är rätt och fel i den här frågan. Om imamen inte säger någonting alls, han utgår från att det finns inget belägg på att man ska säga någonting. Han gör inget takbir. Och om han gör takbir och baserar sig på den generella hadithen, har han också belägg. Så man kan inte heller klandra honom. Så att någon av de åsikterna verkar vara starkast. Och Allahu alam, det är lite svårt att säga vad som är rätt i den här frågan. Faktiskt, Allahu alam. Personligen skulle jag kanske nog låta bli att säga Allahu Akbar. För att, eller, för att det saknas en konkret bevis. Sahaba nämner att profeten liksom gjorde sujud, men de nämner inte att han gjorde takbir. Så att, men samtidigt är det väldigt starkt bevis det här med att profeten liksom gjorde takbir då han gick upp och ner i bönen. Men vissa ulema som Sheikh Albani säger att det håller inte. Det har inte med saken att göra och så vidare. Så Allah alam, jag ger dig ingen giltig, eller vad säger man, ingen åsikt i den här frågan. Jag nämner bara vad som finns och sen får ni själva hålla er till det ni tycker verkar vara mest korrekt. Och det vi diskuterade också med systrarna, att det kan vara förvirrande. Ni vet, om systrarna ber i ett rum bakom, som i Ramadan, de ber i ett eget rum. Och imamen läser en sujud och han säger Allahu Akbar. Vad tror ni vissa kommer att göra? De kommer gå ner och gå. Eller hur? Han läser Koran och han säger Allahu Akbar. Om man är okunnig om att det här är en plats av sujud tilawa, då gör man rukå. Men blir det bara tyst, då kanske de kopplar att han gör sujud. Det finns också en hikma med att inte göra takbir. Wallahu alam. Sen har vi lite andra frågor relaterade till denna mäs'ala. Och det är väldigt viktiga frågor. Första frågan, måste man ha wudu för att göra sujud tilawa? Andra frågan, och det är självklart utanför bönen, måste man göra den mot qibla? Och tredje frågan, får man göra den i avokat eller nahi, yani tiderna där man inte får be sunna böner. Så det är lite frågor som här de lärda har diskuterat. Så första frågan, måste man ha wudu för att göra sujud i tilawa? Yani du sitter hemma och du läser surat i dessa mushaqqat och du kommer till den här versen där du ska göra sujud. Och du har inte wudu. Får du då göra denna sujud? Vad säger ni?
Ja.
Ja. Okej. Okay. Baserat på vad?
Man är färdig med sujud och shukur.
Okej, men om man då säger att man vadå sujud och shukur, det måste ha wudu. Vad är argumentet? Ni har rätt. Man behöver inte ha wudu, inshallah. Men vad är argumentet? Vad är beviset?
Man behöver inte ha wudu när man läser Koranen.
Man behöver inte ha förbön.
Ja, men det, ja, precis, men här gör du sujud. Du läser inte Koran, du gör sujud.
Jag menar hon läser mushaf, exempelvis.
Jo, men här gör du sujud. Det är två olika frågor. Som var det?
Ahsant,
mashallah. Imam al-Bukhari nämner en muallak att Abdullah bin Umar gjorde sujud tilawa utan wudu. Okej? Och som Sheikh Albani starkt argumenterar för, han säger att det är tillåtet för att sujud et tilawa är inte salah. Det är inte salah. Yani, du sitter och läser Koranen och det kommer en vers och du gör sujud. Du gör ingen takbirat al-ihram, du står inte upp, du gör ingen rukå, du gör ingen tashahud, du gör ingen taslim. Det är inte salah på något sätt. Så att bara göra en sujud är inte salah. Hänger ni med? Och därför kan vi inte säga att den har samma bestämmelse som salat. Två olika, eller hur? Vad de också nämner här är att det är ändå rekommenderat att ha wudu. Men det är inte ett måste, man behöver inte ha wudu. Så att det är inte salat. Och som Sheikh Al-Bani säger, att det är en dhikr. Som vilken dhikr som helst. Man säger subhanallah och alhamdulillah. Och då behöver man inte ha wudu. Men han säger samtidigt så är det bättre att ha wudu. För profeten a.s.w. nämnde att han ogillar att nämna Allah i ett orent tillstånd. Alltså utan wudu. Så det är alltid bättre att ha wudu. Och även frågan om att läsa Koranen utan wudu. Den har vi diskuterat tidigare i den här serien. Och det är en djup fråga. Där majoriteten av de lärda säger att du måste ha wudu. Det är haram att läsa, röra en mushaf utan wudu. Det är åsikten av majoriteten av de lärda. Men vi sa att det finns också väldigt starka argument på att man inte måste ha wudu. Men det är säkrast att ha wudu. Att alltid ha wudu då man rör en mushaf. Baserat på hadithen som Sheikh Al-Bani nämner. Att profeten a.s. ogillade att läsa Koranen. Eller ogillade att nämna Allah utan wudu. Så att det är första frågan då. Man behöver inte ha wudu för att göra sujud. Ett tilawa. Och samma sak, kvinnan som har sin period nämner också Ibn Baz att hon kan också göra denna sujud. Tayyib, nästa fråga. Måste man vara vänd mot qibla? Yani, qibla är bakom mig. Någon läser, han gör sujud dit mot väggen. Det är ingen fara. Det är beviset, eller? Ahsant. Samma bevis. Det är inte salat. Och därför behöver man inte vara vänd mot qibla. Och så var det tredje frågan, kan man göra denna sujud i tiderna där man inte får be sunna bönor? Efter asr och efter fajr? Det är ingen salah. Det är ingen salah. Fast vissa sahaba ogillade det, men i alla fall vissa ulema nämner att det är tillåtet, för det är inte en salah i slutet. Ta en annan fråga, vad säger man i denna sujud? Vad säger man i denna sujud? Generellt säger man samma dhikr som i vanlig sujud, subhana rabbi al-alam. Men man kan också nämna de dua som har nämnts här. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Och det finns i Abi Dawud och Sheikh al-Bani nämner att det är sahih. Eller Allahumma maktub li biha ajra, och Allah ge mig belöning för detta. Wa hutta anni biha wizra, och ta bort synder från mig med detta. Och ahdithni biha shukra, och gör mig tacksam med detta. وتقبلها مني وأكسبت هذا السجود فرومي كما تقبلت من عبادك من عبدك داود سجدته صوصم دو أكسبت هذا فرون داود هانس سجود سو دسا تفو ذكر نمس اكسو أت من كان سيا من أناش إريك كلمات سيا سبحان ربي الأعلى. En annan fråga som också diskuteras här. Hur gör man om man läser Koran i bönen och du läser till exempel surat Iqra där denna aya med tilawa kommer som sista ayan. Eller hur? Den sista ayan i suran. Ska du gå ner i ruku och gå upp eller ska du gå ner i sujud och sen gå upp och göra ruku? Eller ska du gå ner i sujud och sen gå upp och fortsätta läsa och sen gå ner i ruku? Hur gör du? Hänger ni med? Yani om det är sista ayan, du går ner i sujud, vad gör du sen?
Du går tillbaka upp och sen gör du en ny tekbir för ruku.
Okej, har vi någon annan alternativ?
Kan man säga att det är frivillig också?
Va?
Att det är frivillig, man får välja.
Ascent, ascent, precis. Man kan välja ett, att inte göra sujud överhuvudtaget, för det är inte wajib. Okay. Två, man kan välja, som brodern nämner, att gå ner i sujud och sen gå upp och sen säga Allahu Akbar och gå ner i ruku. Det funkar också. Eller, som vissa av sahaba gjorde, de gick upp och läste mera Koran, kanske en till sura. Och sen gjorde de ruku. Så att alla de här funkar. Now. Ta med till mig alla. Om man sitter på sin häst eller på sin bil eller cykel eller tåg eller tunnelbana eller flygplan och man läser Koran och man vill göra denna sujud, vad gör man då? Ibrahim?
Jag tror man böjer på huvudet lite grann som när man skulle sitta och göra salat.
Ahsant, ahsant. Vissa av sahaba sa att man då bugar som man gör när man ber när man är sjuk eller man ber sittandes. Man gör en sujud genom att böja sig lite framåt. Men som sagt var det sunna. Och jag minns att man frågade Sheikh Abdel Mussin al-Abbad om en person som kör bil. Och han rekommenderade inte att föraren gör sujud. För att ni förstår själva vad det kan leda till. Du kör på motorvägen i 120 och sen så gör du sujud och tappar liksom kontroll över bilen och vägen och så vidare. En annan fråga som också dyker upp. Ska man göra sujud tilawa när man hör Koranen reciteras? Du lyssnar på en video på YouTube och sheikhen läser en sån här aya. Ska du då göra sujud tilawa?
Nej.
Nej, precis. Den där gör man om det är live och imamen gör det. Eller han som läser gör det. Inte på inspelningar. Allah. Så vi går vidare till nästa mas'ala som är sujud shukr. Och där berättas det från Abi Bakr radiyallahu anhu att då profeten alaihissalam nåddes av en glädjande nyhet så brukade han falla ner i sujud till Allah. Berättade av al-Khamsa förutom Nasai. Och Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu sa att profeten alaihissalam gjorde sujud och drog ut på den. Därefter lyfte han upp sitt huvud och sa att Jibril kom till mig och gav mig glada nyheter. Så jag gjorde sujud till Allah utav tacksamhet. Berättade av Ahmed och al-Hakim som sa att den är sahih. Och al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu berättar att profeten alaihissalam sände Ali radiyallahu anhu till Yemen och fortsatte nämna resten av hadithen tills han sa att Ali skrev ett brev där han berättade att de accepterat islam. Och när Rasulullah alaihissalam läste brevet så föll han ner i sujud. Berättade av al-Bayhaqi och al-Asr finns i Bukhari. Här har vi det som då kallas för sujud al-shukr, sujud vid tacksamhet. Och det här gör man bara utanför bönen. Du kan inte göra sujud al-shukr i bönen. Att du kommer på någonting trevligt i bönen och i tacksamhet vill du göra sujud al-shukr. Det funkar inte. I din vanliga sujud i bönen kan du be Allah, tacka Allah azza. Det är en annan sak, men det är inte sujud al-shukr. Sujud al-shukr är att du spontant får en glädjande nyhet som är stor. Som är så stor att i tacksamhet faller du ner till Allah i sujud. Okay? Och de lärde har sagt att denna nyhet är antingen att du fått någonting nytt, stort, yani, någonting positivt har hänt nytt, eller att du skyddats från någonting ont, någonting dåligt, du skonats från någonting dåligt, antingen du själv eller någon annan, den muslimska umman till exempel. Yani stora saker, som någon kommer till dig och säger att din bästa vän i jahiliya blev muslim till exempel, eller din kafir mamma eller pappa blev muslim, typ det bästa som kan hända i livet, du faller ner i sujud i tacksamhet till Allah, någonting otroligt stort, okej? Eller du får en glädjande nyhet att du skonas från någonting dåligt. En person har sjukt barn, må Allah skydda våra barn, som har en allvarlig sjukdom, och sen säger läkarna sjukdomen är borta, han är frisk, kallas cancer är borta, du faller ner i Allah till sujud till exempel. Eller som här fick informationen om att folk accepterat islam, så han föll ner i sujud. Muslimerna fick seger, faller ner i sujud och så vidare. Hänger ni med? Det är en stora sak. Och inte att man gör denna sujud för varje ni'ma. För då säger Sheikh Ibn Uthaymin, i så fall skulle vi ständigt vara i sujud. Och inte uddu ni'mat Allah, la tuhsuha. Ja, ni försöker ni räkna Allahs ni'ma, kommer ni inte klara av att räkna den. Bara din syn, din hörsel skulle göra att du oavbrutet är i sujud. Eller hur? Så att det är inte det som menas, utan det är de här nya, de sakerna som förnyas för människan. Nyheter om positiva saker som har skett, eller att man skyddas från dåliga saker. Och denna sujud som föregående är inte heller salam. Den är inte salam, och därför behöver man inte ha wudu. Man behöver inte göra den mot qibla. Och det spelar inte heller någon roll vilken tid man gör den. Och här lägger de till ett till argument. Och det är att den här sujud gör man när man får nyheten. Direkt. Någon berättar, direkt gör det sujud. Och då är det inte ma'qul att folk alltid är i ett tillstånd av wudu. Eller hur? Du kanske får den här glada nyheten när du inte har wudu. Ska du då hindras från att göra denna sujud? Nej. Du kan alltid göra den. Det är också ett till argument. Nej. Och vissa lärda säger att den här är en sunna som tyvärr är bortglömd. Det är sällan man ser någon göra den. Jag vet inte om jag har sett någon göra den. Tyvärr, den enda gången jag ser folk göra den är på fotbollsmatcher. När ett fotbollsspelare gör ett mål så gör han sujud. Är det här korrekt? Nej. Det här är mubahat, yani tillåtna saker att sporta. Det är inte så stort att det är värt att göra sujud shukr för. Hänger ni med? De frågade Sheikh Fawzan om detta. Alltså, varför ska man göra det här för? Han leker. Det är en lek att spela fotboll. Eller hur? Vad ska han göra det för? Han sa, om han slutar spela fotboll kan han göra det. Alla kulihal. Ja, ni folk tar lätt på det, förstår ni? Det är inte därför man ska göra det. Man gör det om man har fått någon stor gåva, som vi sa. Vi går vidare till nästa kapitel. Vi ska bara ta en hadith därifrån. Och där säger författaren Bab Salat al-Tatawwu', kapitlet om frivillig bön. Frivillig bön. Det som kallas för nafila, tatawwu', eller sunna. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort vissa gärningar obligatoriska som islams fem pelare. Och alhamdulillah, från alla dessa fysiska gärningar har Allah azza wa jall också gjort vad som motsvarar dem i frivilliga gärningar. Vi har obligatorisk bön, vi har frivillig bön. Vi har obligatorisk zakat, vi har frivillig sadaqa. Vi har obligatorisk fasta i Ramadan, vi har frivillig fasta. Och vi har obligatorisk hajj, och vi har frivillig hajj. Och så vidare. Så alhamdulillah, dörren till frivilliga gärningar är öppen. Där man kan samla på sig mycket goda gärningar. Man kan bli från as-sabiqun, de som tävlar i det goda. Och belöningen i att göra frivilliga gärningar är enorm. Och det är någonting som vi inte ska yani missunda oss själva. Vi ska inte neka oss själva den enorma belöning som finns i att göra frivilliga gärningar. Det har nämnts i en sahih hadith att det första som människan kommer att rannsakas för på domedagen är as-salah. Det är bönen. Och Allah kommer att säga till änglarna, kolla om han fullbordat sin bön. Och Allah vet om vi gjort det eller inte. Och sen säger Allah om att han har, om han har någon brist i sin bön, kolla då om han har några frivilliga gärningar som ska komplettera hans brister i den obligatoriska bönen. Och sen kommer resten av gärningar att dömas på samma sätt. Så att kommer man på domedagen och man har brister i sina obligatoriska gärningar. Man kanske bad fel, man kanske bad utan vudu någon gång av glömska, man kanske gjorde något massa fel i bönen och så vidare. Man har brister i sin wajib-bön. Då kommer dessa brister att kompenseras av de frivilliga gärningarna. De kommer täcka. Så vad händer då om du inte har några frivilliga gärningar? Vad är det då som ska täcka? Och samma sak sen med zakat, med fastan och så vidare. Och därför är det bra att man försöker att gardera sig. Att man har den här backup. Man har frivilliga gärningar som är där på domedagen. Som en form av yani försäkring nästan kan man säga. Som kommer täcka de brister du har i dina wajib-gärningar. Men som en assel, som en grund, så är vi inte skyldiga att göra någonting mer än en wajibat. Ni vet den kända hadithen, mannen som kom till profeten alaihissalam och frågade om islamspelare. Fem salat. Mannen sa, ska jag göra mer? Måste jag göra mer? Och då så sa profeten nej, förutom om det är frivillig bön. Och sen säger mannen i slutet på hadithen, wallahi, jag ska inte göra mer än dessa. Fem salat, fasta ramadan, betala zakat, åka på hajj en gång i livet, ingenting mer. Jag ska bara göra det som är wajib. Och när mannen gick iväg så säger profeten alaihissalam, aflaha in sadaq. Om han talar sanning har han fått framgång. Och en annan hadith att han är från Ahlul Jannah. Så att, och det är jätteviktigt att det som är wajib i islam, det är dessa fem salat som vi ber. Och det här vill jag faktiskt betona, för att vissa säger, de talar om, de har en term, vad säger de? De säger sunna fard, eller fard sunna, eller? Yani som att sunna bönerna är fard. I vissa medhav, de är jättehårda på att du måste be sunna. Ber du till sunna, du klandras. Och därför har jag hört om folk som på grund av att de inte hinner be sunna lämnar hela bönen. Och det är fel. Det räcker med att du går till moskén, du ber din dhuhr, din asr, din maghrib, din isha, khalas. Ingen kan säga någonting till det. Naam, du har lämnat någonting som är bättre. Du borde göra sunna. Som vi sa, det är en backup, det är extra belöning. Men det är inte wajib. Kom aldrig att påstå att det är wajib. Och klandra inte en person för att han inte gör sunna. Du kan inte fördöma honom, tillrättavisa honom. Du kan rådge personen, uppmuntra, men du kan inte fördöma personen. Han har gjort någonting haram. Alhamdulillah att han ber. Idag finns det inte många som har problem med bönen aslan. Ska vi då gå och hacka på folk som ber också? Nej. Alhamdulillah att han ber. Inshallah han börjar be sunna så småningom, eller hur? Så att det här är en av dygderna med att be sunna. Att den täcker för de bristerna man har i sin wajib. En annan belöning är att det för människan närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns en väldigt vacker hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu i Sahih Bukhari. Där han berättar att profeten alaihissalam säger att Allah säger. En hadith Qudsi. Och där säger Allah subhanahu wa ta'ala att det finns ingenting som jag älskar mer och för en tjänare närmare mig än de saker jag har gjort obligatoriska. Al-fardiyya, det som är wajib. Det är det som Allah älskar mest och det som för oss närmast till Allah. Och sen säger Allah, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيِّ بِالنَّوَافِلِ. Och sen fortsätter min tjänare att närma sig mig med frivilliga gärningar. Tills jag älskar honom. Och till slutet på hadith, hans dua blir besvarad och så vidare. Innan han blir från Allahs awliya, de som står Allah närmast. Med vad? Att göra sina wajibat och sen fortsätta att närma sig Allah med sunna gärningar. Så sunnan för människan nära till Allah. Och han blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. En annan dygd med att be sunna är också vad Imam Shatibi nämner. Då han säger att sunna böner, eller sunna generellt, är som ett skydd till dina obligatoriska gärningar. Vad säger han här? Han säger att Du har de obligatoriska gärningarna, så har du runt om sunna gärningar som ett skydd. Och han säger att den personen som är mån om sin sunna kommer inte att kompromissa med sin wajib. Men den som tar lätt på sunna, den dagen han börjar ta lätt på någonting så blir det på hans wajibat, eller hur? Men ber han sunna och börjar ta lätt på någonting, då blir det på hans sunna. Och då har han ingen synd på sig. Men börjar han ta lätt på sina wajibat, alltså, då är han ute på hal is, eller hur? En annan dygd med att be sunna böner är att det finns en enorm belöning i att be dem, som vi kommer att nämna lite grann i detta kapitel. Den som läser haditherna finner en otroligt stor belöning i att be sunna. Att det suddar bort synder, det höjer människan i nivåer, det är en av orsakerna till att komma till paradiset. Den som ber 12 raka om dagen får ett slott i Jannah. Den som ber 4 innan asr får Allahs rahma. Den som ber 2 på förmiddagen får Allahs skydd resten av dagen. Och så vidare. Den som ber qiyam al-layl, han får si och så. Men det finns enorm belöning. Det finns en dörr i Jannah för de som gör mycket sunna bön. Det finns 8 dörrar i Jannah. Och en av dem är för ahlus salah, de som ber mycket sunna. Så det finns otroligt mycket belöning i att göra dessa sunna. Och inte bara det. Den som gör sunna sysselsätter sig med någonting positivt. Och sysselsätter sig inte med någonting negativt. När du gör sunna gör du ingenting dåligt. Du gör någonting bra. Vilket är det bästa vi kan. Yani lägga vår tid på. Och därför så sa profeten a.s.w. och vet att er bästa gärning är bönen. Det bästa du kan göra är att be. Så att be denna sunna finns det en enorm belöning i. Och sist men inte minst, att be sunna är också att ta efter och att efterlikna profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Han var den som bad sunna och den som lärde oss denna sunna, och vi är ålagda att ta efter honom alaihi salatu wassalam. Jag ska bara ta första hadithen, den är kort, den är enkel. Och den är väldigt vacker. Och det är hadithen från Rabia ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu. Där det berättas i hela hadithen att han brukade tjäna profeten alaihi salatu wassalam. Han brukade tjäna honom, gärna hjälpa honom med vardagssysslor. Och han brukade hämta vudu-vatten till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och en dag när han hämtar vatten så säger profeten alaihi salam till honom, sälj, fråga. Men vad vill du för någonting? Och då så säger Rabia, jag ber om att få vara i ditt sällskap i paradiset. Och då säger profeten a.s. vill du ha någonting annat? Och han säger då, la, huadak. Det är bara det jag vill ha. Och då så säger profeten a.s. inni ala nafsika bikathrati sujud. Hjälp dig själv i att uppnå detta med att göra mycket sujud. Och denna hadith finns i muslim. Så här finner vi mashallah väldigt, väldigt vacker hadith där denna man tjänar profeten Muhammad a.s. och hjälper honom. Och profeten Muhammad a.s. var också väldigt ödmjuk, den mest ödmjuka av människor. Och tänkte inte att det här är yani, hans skyldighet, jag är bästa människan, han ska tjäna mig. Utan han vill gengälda, han vill tacka honom. Vilket man ska göra. Han har lärt oss. Men ahsana ilaykum fakafi'u. Att om någon gör någonting gott mot dig så ska du gengälda. Du ska ge tillbaka. Så mannen hämtar vudu-vatten och då säger han, sälj, fråga. Eller vad vill du för någonting? Och jag ska försöka så gott jag kan att tillgodose dina önskningar. Jag ska be Allah eller försöka fixa vad du vill ha för någonting. Och tänk er här, profeten Muhammad a.s. ska göra dua för dig. Hans dua är besvarad. Om du säger jag vill bli ledare, jag vill bli den rikaste mannen, jag vill bli den starkaste mannen, jag vill bli den mäktigaste efter dig, eller någonting sånt. Eller du kan be om vad som helst. Eller hur? Subhanallah, han ber om en enda sak. Att få vara i profetens sällskap i Jannah. Subhanallah. Ingenting annat. Kolla hans ambition, kolla hans mål i livet. Och han betonar sen, han säger, vill du ha någonting annat? Vad är det där? Det är bara det. Ingenting annat, subhanallah. Där ser man yani, vilken himma sahaba hade. Vad var det de levde för? Vad var det de ville av detta liv? De var inte ute efter dunja, efter pengar, efter makt, efter kvinnor. De ville till Allah azza wa jalla, till Jannat. Jannat al-Firdaus. Det var deras högsta mål. Och han nämner ulemat på samma sätt som han försökte vara nära profeten al-Islam i detta liv genom att tjäna honom, ville han fortsätta vara nära honom i nästa liv. Och bad då om detta. Jag vill vara nära dig, Jannat. Och då fick han det här rådet. Hjälp dig själv att uppnå detta mål genom att göra mycket sujud. Och göra mycket sujud betyder här att göra mycket salam. Igen, gör din fars salam och gör mycket sunna salam. Och sujud betyder här salam. För det finns inte i islam att man bara gör massa sujud. Utan det är alltid länkat till bön. Förutom sujud shukur, men det har inte med saker att göra här. Utan vad som här menas är frivillig bön. Så vill du till Jannah? Gör mycket frivillig bön. Nah, och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ska man sända salat över profeten alaihi sallam om man hör hans namn nämnas i en video? Det kan man göra. Profeten alaihi sallam har nämnt att vi ska sända salat över honom när vi hör hans namn nämnas. Men då kirtu indahu. Och video, föreläsning eller vi hör hans namn nämnas. Blir det fel att göra sujud shukur även när man påminner sig om saker man har fått i sitt liv? Nej, vi sa att det blir fel. Sujud shukur är för stora saker. Enorma saker. Så att muslimerna fick seger. En person blev frisk från en sjukdom. En stor person nära till dig blev muslim. En sån här saker ska göra att man då gör sujud shukur. På vilket sätt höjs människan i nivåer för att han gör sunna böner? Det har nämnts i vissa hadither att du har inte gjort en sujud förutom att Allah kommer att höja dig en nivå, ta bort en synd och ge dig en belöning. Varenda sujud som man gör höjer människan i en nivå, suddar bort en synd och ger människan belöning. Och sujud är också det närmaste man kommer till Allah Azza wa Jalla. Som var det? Namn, det är det som är svaret som vissa ulama nämner. Men det nämns ju också hadithen tilawa. Så alla har den. Men i alla fall, det bevisen i sin helhet tyder på att det inte är wajib. Men vissa använder det som bevis på att det är wajib. Som vi sa, al-ahnaf, om jag inte har fel också, Ibn Taymiyyah och så vidare. Men beviset håller inte. Ska man sända salat och salam över profeten alaihi salam när man läser hans namn? Namn, det ska man göra. Men vi har föreläsningar om det på Islampark nu, en hel dag som det. Och vi nämner där att det är inshallah ta'ala frågan om det är wajib eller sunna att säga sallallahu alaihi wasallam. Och vi nämnde där att det är sunna. Det är sunna, starkt rekommenderat. Och vissa lärda säger att det är obligatoriskt minst en gång per sammankomst. Som det har nämnts i vissa hadith. Till exempel idag, den här dagsen. Minsta att du säger det bara en gång. Okej? Okay? Men det är rekommenderat att alltid säga det. Och därför nämner man en faida att det finns ju bevis på att liksom de som är liksom närmast profeten alaihissalam är de som sänder mest salat över honom. Och då nämner man att det här är ahlul hadith, folket av hadith, ulema av hadith, för att de ständigt skriver hans hadither. Och varenda gång de läser en hadith, memorerar en hadith, så säger de alltid sallallahu alaihi wasallam. Hela tiden. Genom dag och natt arbetar de med profetens hadither alaihissalam. Så att de hela tiden säger sallallahu alaihi wasallam. De skriver det när de läser det. Så uttalar de detta. Så att de är folk som är närmast till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och inte bara ur den aspekten utan också aspekten att de följer honom alaihi salatu wassalam i hans sunna. Mest av alla. De som sysslar med hans sunna är de som är kunnigast om hans väg. Och de som då följer honom mest. Skulle man säga takbir i sujudet tilawa utanför bön? Och vad sa du att detta kapitel heter? Nu blev jag förvirrad. Man skulle inte säga det utanför bönen. Kapitlet Bab Salat al-Tatawwur, kapitlet om frivillig bön, om det var det som var frågan. Babu.
Det nämns om han nämns med namn, måste han nämns med namn på profeten sallallahu alaihi wasallam. Måste man säga hans namn på syndafritt över honom, eller räcker det om man hör profeten sallallahu alaihi wasallam, som vi hör?
Båda, men dhukirtu inda om han nämns. Du säger, vissa säger waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, utan att nämna hans namn. وقال النبي وقال الرسول وقال احمد وقال المصطفى وقال نبي الله يعني خلاص han nämns ذكر du säger sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wasallam alayhi salam och så vidare. Jalla, vi avrundar för idag och ses om några veckor.